Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det var torsdagen den 29 och Javier Valdes vaknade upp i ett fuktigt Båstad. Förväntansfull av att få se allt som han har hört om. Den paddeltokiga publiken, blondinernas svallande hår, de milslånga köerna på Peppes som han med sin tillfälliga paddelfame skulle bara kunna liksom glida förbi. Allt var bäddat för ett par dagar som skulle sätta prägel på hans annars, vad ska man säga, ganska annorlunda liv i Chile. Men vad han inte visste var att samma morgon så vaknade Simon Vasquez upp, Sverigeetta och kung i samma by som Valdes trodde att han skulle kunna komma och erövra. Simon åt som vanligt spik till frukost och knöt sina Adidas-skor som han har köpt med rabattkoden PP10 lite extra hårt och begav sig ut mot banan. Vad Valdes inte heller visste var att han bara 2 timmar efter att han ätit den där goda frukosten skulle sitta på bänken till en rungande publik efter att Vasquez har slagit in matchbollen och frågar sig själv: ¿Qué coño pasó? ¿Qué coño pasó? ¿Qué coño pasó? ¿Qué coño pasó? Det här är vårt sommar.
Så satans bra ju. Herregud, jag får gåshud. Gåshud.
Valdes fick gurka.
Och det fick Tapia smaka på också.
Mål!
Tja, na, 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 na. Let's go Europe.
Tjena Valer.
Tjena gubben.
Välkommen till sommar i P1.
Stort tack, stort tack.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Man är lite hes va?
Man är lite hes. Man fick ju skrika en hel del från bänken dessa dagarna när man inte spelade. Och ja, det var ett väldigt intensiva dagar. Och nu känner man att man är slut. Och det känns lite tomt om jag ska vara ärlig. Det känns tomt nu när allting är över.
Ja men verkligen. Det känns ju lite som när man har spenderat en lång tid ihop och haft riktigt, riktigt kul. Och sen så har man en avslutningsmiddag och sen så dagen efter liksom, så bara splittras alla som när man kastar en sten i en myrstack och alla bara springer åt olika håll. Och sen är alla på sina vanliga platser igen. Det är lite sorgligt. Det har varit fint ju.
Det är sorgligt men det har varit helt underbara dagar och jag får med mig erfarenhet för resten av livet. Så att det är fina minnen man får med sig.
Varför jag pratade om just Valdes var ju för att det var ju inget snack om att du hade den diagonalen.
Ja, jag hade min kross som Tomhavet brukar säga.
Du hade din kross. Exakt. Jag hade han i krossen.
Jag hade honom i krossen.
Men alltså jävlar vad den matchen var rolig att kolla på. Även om jag försökte ta lite bilder så kom jag på mig själv att fan just det, jag måste ta bilder. För det var ju spännande. Och Men du kan väl bara berätta, det var ju en hel del avbrott i den matchen, eller hur var det med allt skit?
Ja, det blev ju en hel del avbrott. Vi kom ju inte igång förrän i, vad var det? Kom vi igång i torsdags kväll? Nej.
Ja, alltså ni påbörjade väl matchen 2 eller 3 gånger?
Ja, precis.
Alltså ni startade, stopp.
Vi fick 3 avbrott. Men vi drog igång matchen i torsdags. Vi torskade första set 7-6, men vi hade mycket möjlighet att vinna det setet också. Vi var break upp egentligen. Sen så hade vi i tiebreaket började vi väldigt bra. Vi hade 2-0 i tiebreak. Och sen så spelade vi en väldigt, väldigt lång boll där vi, som vi borde ha vunnit och fått med oss 3-0 i tiebreaket. Men det fick vi inte det. Sen ledde vi 5-2 i tiebreak och Javi Ruiz får ett kontringsläge som Tapia smashar men får inte tillbaks bollen. Javi är där. Håller på att knacka ut den, men den tar precis gallret högst upp på andra sidan.
Toppengallret, ja.
Ja.
Jag bara, nej!
Nej, och så kunde Tapia kontra tillbaka ännu en gång. Och då vann de bollen 5-3 och då till slut så torskade vi tiebreaket 8-6. Så att det var väldigt nära. Vi hade väldigt många möjligheter att ta hem det sättet. Men vi visste att fortsätter vi så här så kommer vi vinna matchen, sa vi till varandra. Det är lättare sagt än gjort.
Det
är ändå Tapia världs. Världsfemman jag har på andra sidan.
Ja, fast just nu är han ju typ, just nu är han väl ändå hetast i världen skulle jag säga.
Ja, alltså förra veckan så.
Ja, men just nu liksom.
Ja. Förra veckan slog ju han krossade både Galan och LeBron i semin. Sen Bella
Sanjo. Lekstuga ju.
Bella Sanjo i finalen och han hade lekstuga. Så att det var ju stundtals under matchen också man kände bara, alltså han kan göra vad han vill med bollen.
Men alltså hur är det att möta honom, för han känns ju helt loj, du vet, så här. Han är så här, ingen materialare, han bara liksom snurrar på racket, går ut, ser lite loj ut, men sen gör han helt galna grejer.
Han är sjukt duktig på att läsa spelet och se vad som kan komma att hända, så att när du ska överraska så överraskar du inte honom, för att han har redan läst att du kan överraska honom, så att han är med på den bollen, så att han är alltid ett steg före. Han har ett sjukt spelsinne. Och sen så har han ju magiska händer och är fortfarande väldigt atletisk. Han är ju ett fenomen på banan. Så att han har ju egentligen alla verktyg man kan önska sig i verktygslådan. Så att det är en spelare som är komplett. Jag pratade med Javi Ruiz, han jag spelar med min partner. Han är ändå 16 i världen och har mött samtliga i toppen. Och han säger att det är ingen som är så obehaglig att möta eller så oförutsägbar som Tapia.
Nej, precis. Men visst är det också lite mycket på humör, känns det som. Alltså hur motiverad han är, typ. Och hur galna grejer han ska göra.
Så är det ju med allt och alla. Ibland så är man såklart ju mindre inspirerad. Ibland så har man mindre känsla för bollen. Det finns ju många gånger, till exempel när jag torskade i Eurofinance-tävlingen. Första dagen kändes det väldigt bra.
Ja, men det måste vi också gå upp. Ni gjorde ju en fantastisk insats denna gången, du och Pinch. Känns som att ni har liksom hittat ny kärlek i ert... För första gången var det ju inte så superblomstrande ihop ju.
Nej, och jag skulle väl inte säga att vi gjorde en helt makalös tävling heller, utan vi spelade...
Men en bra dag ju.
Vi spelade bra första dagen, det gjorde vi. Slog Anton Cuello och sen Kalle och Leal. Men dag 2 så började jag dåligt. Av olika anledningar så var jag inte så jätteinspirerad på banan och presterade inte som jag brukar göra. Det var liksom, för mig själv så var jag väldigt besviken på mitt spel. Jag började dåligt och avslutade dåligt den matchen. Men,
vad gjorde du efter matchen då?
Nej, jag gick till, jag körde lite fys faktiskt. Jag gick till gymmet.
Ingenting däremellan?
Nej, jag minns inte.
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Nej, jag drog till spat först. Jag körde spa i 5 timmar. Så det är också väldigt bra.
Jag hörde via ryktesväg typ att det var något rack som knäcktes eller sådär. Men det kanske inte var du.
Nej, det vet jag inte någonting om.
Nej, det var någon annan.
Så att det var det blev bättre sen. Sen så vi kände jag liksom att sen så började vi hänga med Europalaget, och du vet när du omges av toppspelare som Paquito, Cuello, Yanguas, Juan Martín Díaz, så blir du väldigt inspirerad. att bara få hänga med dem, du vet, vara en del av laget. Självklart känner man stor press, men samtidigt vilken ära det är. Men jag kände när jag gick ut i matchen mot Tapia och Valdes, så hade jag ju Galan på bänken, och tänkte jag bara, ja, vi får inte göra honom besviken nu ju liksom. Det var ju tråkigt. För att Paquita...
Coachar han lite eller vadå?
Ja, precis. Han stod satt på bänken och coachar. Nu när vi spelar America vs Europe så hade vi ju... När vi spelar på en bana så hade vi hela laget på bänken. Och när vi spelar på två banor så hade man väl halva bänken på sin bana.
Ja,
för att stötta, coacha och bara hjälpa laget till framgång. Men Paquito började ju spela första matchen med Ode Botello, och den matchen hade vi räknat med att de skulle vinna, men de förlorade mot Maxi Sanchez och Ramos från Uruguay.
Och sen det var lite dåligt ju.
Ja, vi var inte nöjda med det. Och match nummer två, det var ju Vindal, Juan Martin Diaz som mötte ju Lampert i Lima. Det är ju en tuff match som vi inte var favoriter. Och den torskade vi tyvärr. Och så hade vi en match till, och det var Bastien Blanc tillsammans med Cuello mötte Sanjo Gutierrez och Dineno.
Och, ja, just det, också tuff match.
Ja, där förlorade vi 7-6, 6-1. Så att den enda pinnen vi fick med oss från dag ett, det var ju min och Xavis vinst. Och det var väl den vi minst hade räknat hem egentligen, för vi tänkte,
exakt.
Vi tänkte att
fan vad gött.
Ja, så att det var ganska kul. Det var kul.
Det måste ha varit jättekul. Du hade ju fint stöd från läktaren. Familjen var där, syskonen var där, flickvännen var där, bästa kompisarna var där. Det var en jäkla stämning alltså.
Det var verkligen stämning, och jag hade inte kunnat önska mig något annat än det jag fick där. Ja, precis. Så att jag var otroligt glad, och laget var ju glada för våran skull, för att vi spelade otroligt bra, jag och Xavi tillsammans.
Ja, verkligen. Det är många som har frågat typ om spelarna gick 100%, hur motiverade var de, hur irriterade blev de på regnet, allt sånt där. Du som ändå pratar språket och hängde med dem lite bakom kulisserna, hur var känslan?
Ja, så jag var ju inte helt säker på om spelarna skulle gå 100. Och det har ju gått många rykten om att Bela aldrig går 100 i lagtävlingar och det ena och det andra. Men jag kan ju bara konstatera att varenda spelare i vårt lag och i det amerikanska laget gick 100 hela tävlingen. Självklart, det är ju svårt med så många regnavbrott som vi hade att hålla humöret uppe, men jag tycker ändå alla i vårt lag, alla i det amerikanska laget höll humöret uppe och kunde vara tillräckligt proffsiga att verkligen gå in och ge 100 och vara på plats och ge allt för laget och publiken också. Jag menar, vi hade ju mycket publik, det var ju slutsålt alla dagar, och ändå trots så många regnavbrott så kom ju folk tillbaka, för att när matcherna skulle dras igång så satt de ändå på sina platser och på läktaren, så att det var helt fantastiskt.
Men jag tänker, du pratar ju spanska och det är inga problem för dig att komma in i gruppen på det sättet. Några av spelarna har du ju hängt med i Madrid och tränat med. Men jag tänker för Danne, hur var det för Danne? Kom han in i gruppen på samma sätt, känner du?
Alltså, Danne har ändå sagt rätt länge att men jag kan lite spanska, Och jag bara, men mannen, du kan ingenting.
Donde está la biblioteca?
Men, alltså, nu senast jag var i Madrid så tränade jag med Danne och Exe, hans före detta partner som hoppade in när Mati Marina var skadad, så började han prata spanska med honom. Jag bara, fan, nu är det inte bara paddelsnack på banan. Alltså, Danny kan ändå göra sig... Han kan faktiskt göra sig förstådd. Och självklart, det är inte lätt att hålla en konversation med en spanjor om någonting, men alltså, när han verkligen behöver det och det finns inget annat sätt att kommunicera, så måste jag säga att Danne har faktiskt blivit mycket bättre på sin spanska. Så Danne, här kommer en liten hälsning till dig. Du är fan grym alltså, för det är inte lätt att lära sig ett språk nu till visso, så spenderar mycket tid i Spanien och har väldigt lite val, för att det är egentligen inte många i lagen som var här i Båstad som kan engelska. Skulle jag säga någon som kan, så är det Paquito, kan engelska, och that's it. Ingen annan.
Ja, men typ.
Ja, men typ inte. Alltså, ingen. Ode Botello kunde lite. Men
Yanguas är ju bra i sig.
Yanguas är duktig också, så det är väl Paquito och Yanguas som är de som sticker ut från bägge lagen.
Jag pratade med Quay om det, och han säger ju att han verkligen försöker nu. Så nu Han pluggar ju engelska en gång i veckan. Mm. Och han har ändrat, sa han till mig, sitt Netflix så att han har engelska subtitles.
Det är bra. Det är bra. Frågan är hur mycket han kollar på subtitlen.
Jag tror att han försöker. Nej, så han skakade hand med mig och sa att när vi kör den här tävlingen om ett år så ska han prata engelska med mig och jag ska prata spanska med honom.
Vad tror du om det? Vem av er kommer göra det bäst i frågan?
Jag hoppas för hans skull att han gör det bäst, men jag ska ge det ett försök.
Ja. Kul ju.
Det är... Ja, nej, men det är kul att han försöker. Han förstår, yeah. Jag tror att alla förstår värdet när de ser Yanguas vad den stjärnan han är i Sverige. Och när han kan gå från, du vet, han minglar runt som en hovmästare liksom på de här mingelgrejerna och bara pratar med sponsorer, pratar med folk liksom helt felfritt på engelska och kan ställa upp på intervjuer och blir ju den som blir intervjuad och syns också. De fattar ju att han har varit smart där.
Så verkligen.
Jag tror att de andra vill ta efter.
Och just Yanguas, alltså, ja, match dag nummer två så att säga, så ja. Skulle ju Yanguas spela med Xavi som jag spelar med, Xavi Ruiz.
Han spelar väldigt mycket.
De timmade upp för dag nummer två. Ja. Och de skulle möta, de mötte rättare sagt Maxi och Sanjo. Det är liksom
Maxi och Sanjo, det är ett tungt möte alltså.
Det är ett tungt möte med tanke på att Maxi och Sanjo, det är för detta världsrätt och tillsammans.
ja.
Det är inget dåligt par. Och vi har ju sett hur duktig Yanguas har varit i spelet när han spelat med Danne i Eurofinans. Men denna matchen, jag tror de första 16 poängen i matchen, så vann Yanguas och Xavi 14 av dem.
Alltså han spelade helt otroligt.
Det dröjde 12 poäng för Maxi och Sanjo att vinna ett poäng i matchen. Det stod redan 3-0.
Ja.
Alltså det kan vara bland det sjukaste jag någonsin sett i mitt liv från en forehandkille.
Ja, jag tror han hade 4 stoppbollsvinnare också. Första 4 gamen.
Det var helt otroligt. Alltså Yanguas, allt han rörde var poäng. Han kunde göra vad han ville på banan. Och då snackar vi om att han hade Sanjo. Alltså abracadabra Sanjo på forehandkrossen.
Det som var tråkigt var att den matchen inte streamades ju. Mm. För att den var ju på bana 1. Och det var ju en liten plan B. I och med att det var mycket regnuppehåll så försökte man ju köra parallella matcher. För de som inte visste det då. Så att man hade ju en plan B i regn att försöka spela 2 matcher samtidigt.
Mm.
Det var en show för oss som var på plats och stämning var det. Och, ja, det var verkligen Magic Mike den matchen. Alltså.
Det var helt fantastiskt. Alltså, det var en fröjd att se partnern han presterade. Och även från min partner Xavi Ruiz som är en väldigt solid och stabil spelare som inte ger motståndarna några gratis poäng.
Men det enda man kan sakna med honom är väl just det här winners, alltså backhand, den typiska backhandspelaren.
Mm.
Han är inte så, han har inte den hårdaste smashen på touren.
Det har han inte och det ser man ganska tydligt, men samtidigt så spelar han alla bollar på rätt yta hela tiden. Han tar inga fel beslut.
Liksom.
Ja, han är en riktig grinder och där också. Han hade ju Maxi Sanchez i krossen och kunde kontrollera honom. Det visar ju hur bra han kan spela också.
Yanguas sa till mig efter matchen när jag snackade med honom. Sa han så, Patrick, I cannot believe the way I played it was amazing. But if you tell me 5 or 6 years ago that I would play against this and win 6-0, 6-3... I could bet my life.
ja, men det var helt sinnessjukt. Det var helt sinnessjukt.
Han har haft en galen utvecklingskurva, den lille mannen alltså.
Nej, jag är mer och mer övertygad om att han kommer tillhöra de här topp 10 spelarna. Om ett år alltså, så är han där.
Det är ett lätt bett att ta just nu när man har sett honom och följt honom. Och han var ju inte långt ifrån med Lampisch och slå Bela Sanjo när det gäller som mest i Quadros. Så att, häftigt att följa Magic Mike. Jag hoppas att han får hålla sig skadefri och får fortsätta grinda på, för det var en fröjd. Men han förtjänar väl egentligen, om man tittar på Pacos insats kontra, nu är de på olika positioner, men jag tycker att så het som Magic Mike var, lika besviken var man väl ändå lite grann på Paquitos insats.
Ja, han spelade väl inte sin bästa padel dessa dagarna. Det kan man inte påstå.
Nej.
Och så är det ibland. Formen är ju
såklart.
Den går ju upp och ner från dag till dag. Dessa dagar var ju inte Paquitos bästa dagar. Och så är det ibland. Men förhoppningsvis så kommer han tillbaka bättre nu till VPT, för man vill ändå se honom. Han är en showman. Publiken älskar honom och förhoppningsvis så hittar han ju sin toppform som han hade för något år sedan. Han har gått tungt hela detta året. Så kan man ju faktiskt konstatera på VPT.
Det kan man ju. Men är det officiellt att han och din Enno bryter upp nu då?
Det är inte officiellt, men rykten går att det blir många nya parförändringar.
Fuck rykten. Paquito och Cuello är det nya paret.
Ja.
Ni hörde det här först.
ni hörde det här först. Paquito kommer troligtvis börja spela med Cuello. Sen så kommer Tapia börja spela med Dineno. Sen kommer Javi Ruiz, som jag spelar med, börja spela med Lima. Och vilka var det mer? Det är de liksom. De kommer nog switcha runt. Det ska bli spännande att se.
För Dineno måste det vara ett... Alltså det måste vara jäkligt kul för honom att få de chanserna igen. För jag vet inte, det känns ju som att Paquito, Dineno är sjukt bra polare och har haft jäkligt kul. Sen har de ju inte, de har saknat det där lilla extra i tredje set varenda gång för att ta sig vidare till final. Liksom. Mm. Det är lite intressant det här, alla de här rockaderna. För Quay, och han har ju inte spelat så länge heller. Han har ju bytt partner 2 gånger nu på kort tid, om det här blir sant då.
Ja, alltså riktigt går ju om att Quay skulle ju börja spela med Javi Ruiz för att han är en otroligt stabil spelare och bra. Då tyckte ju ändå, och Javi Ruiz är bättre rankad än Lamperti, har gjort bättre resultat ändå. Så att det var ju ett step upp för Cuello. Och sen så tror jag att ganska kort därpå så blev han kontaktad av Paquito. Och den chansen kunde jag inte säga nej till. Så att i början av detta året sa jag att jag trodde att jag skulle se Paco och Cuello börja spela tillsammans. Så blev det nu till slut, troligtvis. Det är inget officiellt. Men alla de här rockarerna kommer ju efter VPT i Malaga. Så troligtvis så är det ingen som kommer säga någonting förrän tävlingen är över. För att det är då rockarerna kommer ske.
Så i princip om en vecka kommer de säkert komma ut inför nästa registrering.
Ja, för det är där det kommer efter Malaga nu som spelas denna veckan. Så dröjer det 3 veckor in tills nästa VPT. Och det är då folk känner väl att de har lite tid att träna ihop sig också.
Men vi lämnar väl ryktena lite grann då tills de blir officiella. Men det kommer i alla fall ske en del rockader. Men har du något juicy nu då? Du som ändå har hängt med dem lite. Du får ju berätta lite bakom kulisserna om spelarna.
Du är nyfiken du va?
Jag är nyfiken. Ja.
Nej, vad ska man säga? Det har varit kul att hänga med dem. När man väl hänger med dem så här i 3 dagar så lär man ju känna dem på riktigt. Och jag tror att alla de här VPT-spelarna är otroligt proffsiga idag när det gäller fysen och träningen med paddel. Jag tror att det har utvecklats väldigt mycket och blivit en allt seriösare sport. Det som det har varit mycket snack om dessa dagar, det är det här VPT-kontraktet som ska förnyas eller brytas 2022 december månad. Det är massa tjafs. Det stora problemet är med spelarna och VPT. Där går det inte ihop. Alla spelare har ju kontrakt med VPT som är ganska dåliga avtal.
Och varför går man med på dem? Det är för att man vill spela på den touren såklart. Det är ju den största och mest erkända.
Det är den största touren. Det är väl den enda proffsiga touren. Och det är där de ska vara för att kunna dra in intäkter.
Var proffs liksom.
Dra in intäkter. Dels prispengarna som är egentligen bedrövliga. Men det är ändå prispengar.
Men de har vi ju pratat om.
Och även sponsorintäkterna. Det är där de vill synas. På VPT och på TV. Det går ju mycket rykten om att de här stora jättarna, de här legenderna blir ju köpta av VPT. Mm. Och då undrar du, hur kan de bli köpta?
Ja.
Det här är bara rykten då ju.
Swish. Swish.
Men att VPT ägs ju av Estrella Damm. VPT säger hela tiden att de går i förlust för varje tävling. Oavsett om det är corona eller inte corona så går de med förlust och att de gör alla tävlingar för spelarnas skull etc. bla 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 bla. Vilket inte är sant för att de går ju inte med minus för att de separerar 2 bolag och det är ju Estrella Damm och VPT. Det de har gemensamt, Estrella Damm och VPT, det är ju att det är samma ägare. Det är en familj som äger det. Så det är en familj som äger VPT, det är en familj som äger Estrella Damm. Alla intäkter de får in från Estrella Damm och restauranger och allt det där bokförs i Estrella Damm och inte VPT, vilket det borde vara i ett och samma, för då får du det riktiga resultatet från varje tävling. Och det är där det är en konflikt för att spela.
Du menar all försäljning på VPT och allt runt omkring, eller?
Ja, precis. Allt det där går in i Estrella Damm-bolaget och inte VPT. Så att VPT visar ju alltid röda siffror.
Medans... Ja, de tar egentligen alla utgifterna. Ja. Man säger att de, ja.
Och sen så intäkterna går ju till Estrella Damm. Så det blir ju lite fel där. Och spelarna begär ju egentligen bara att de ska ju ha det de förtjänar och det är mer. Jag menar, förlorar du första omgången i en VPT så får du med dig 4000 kronor. Du går ju back. Och så kan det inte vara. Alltså spelar du en mindre ATP-tävling i tennis så får du ju med dig en 50 lax ju. Så att det är ganska stora skillnader. Och sen så de här avtalen grundar sig också mycket på att om Paquito har en ledig vecka så kan inte han komma till Sverige och spela en SPT. Eller bara en pengatävling, för då måste han be om
fråga om lov.
Ja, precis. Till VPT, och där är de väldigt strikta och säger alltid nej. Så att de... Samtliga spelare som är kontrakterade av VPT, de får inte spela någon annan sanktionerad tävling. De får inte spela någon annan pengatävling. De får inte... Ja, det finns massa saker de inte får lov att göra.
Precis, så typ Eurofinans är ju en sån där de måste fråga om lov och så kan de då få godkänt, som typ Quayo.
Och frågan är hur länge Quayo och Yanguas får lov att spela Eurofinans.
Ja, nej, precis.
De i teorin, när du blir topp 20 så får du inte spela.
Nej, exakt.
Sen så kan de kanske göra undantag.
Ni pratade mycket om det då.
Ja, och det handlar ju mycket om att spelarna, framförallt nästa generation spelare, de yngre spelarna som kommer spela i många år till, måste enas nu för att sätta press på VPT att nu går det inte.
Och tidigare... De ska starta en revolution.
Revolution.
Lite så. Vi hade mycket sådana diskussioner nu dessa dagar att alla spelare måste enas. Sen så självklart, min röst väger inte lika tungt som Paquito och Yanguas eller liknande, men det är viktigt att alla enas. Och tidigare så har de ju oftast sagt det här, senast de förnyade avtalen så sa de det också, vi måste enas, men i slutändan så gjorde de ju inte det, utan då gick ju var och en spelare för vad som var bäst för dem. Och i detta fallet, nu står vi i ett val av att spela APT eller VPT. Och APT nu, de kommer tredubbla sina pengar till nästa år.
Prispengar.
Och då snackar vi om att vinner du en omgång så får du typ så här 15 000 kronor. Och det är ganska mycket pengar i slutändan med tanke på att om jag skulle spela den tävlingen med Johan Bergeron eller med Vindel eller whatever, då är det ganska stor sannolikhet att vi ändå når en semifinal, final eller vinst om man kollar på lottningarna, hur de ser ut idag. Då blir det ganska mycket pengar, för når vi kanske en final eller vinst, vinner vi en tävling så får vi ju 150 000 per skalle, vilket är 50 000 mer än en VPT. Om inte mer.
Ja, precis. Så att, men samtidigt, om pengarna går upp så kommer väl motståndet också bli tuffare?
Det kommer det. Och nu står vi i ett vägval där vi måste enas, BVPT, 10-dubbla priserna. Eller så kommer folk gå över till APT. Sen så får man ju se vad som händer. Det som har hänt i tidigare fall, det är ju att VPT mutar några spelare som har tunga röster. När det blev
Paquito, LeBron, Galan liksom.
Fast tidigare så har det ju, vad jag kände nu, så var det inte som att det går inte riktigt att myta Galan och det går inte riktigt att myta Paquito. Men det går lättare att myta de som egentligen spelar sina sista år nu, om du är med på vad jag menar.
Precis. Ja, exakt.
Tar vi till exempel, nu bara höftar jag liksom, Lamperti, han kanske har 3 år kvar max att spela. Då känner han, fan, antingen ska de VPT skriva ett väldigt bra avtal med mig, eller så ska jag om han blir köpt så ska han ju bli köpt för flera miljoner.
Ja, precis.
Eller så kommer han ju tjäna de miljonerna och förlänga sin karriär på APT, för där kommer nivån vara lite lägre.
Ja.
Troligtvis. Och då blir det liksom att han förlänger sin karriär om han går till APT några år, vilket innebär att han kanske tjänar x antal fler miljoner, etc. Blir man köpt så ska man bli köpt för flera miljoner. Och det har det ju skett tidigare.
Ja, det är så.
Paquito sa ju att fan, jag hoppas ingen går med på de här mutorna nu denna gången. Och om ni går med på mutor, jag hoppas att det kostar VPT jävligt mycket pengar och att ni inte ska sälja er billigt.
Nej,
han
bara,
för mig är det okej om ni säljer er, men säljer inte för under 10 miljoner kronor.
Så han det?
Ja. Så att, för att han bara, genom mig 10 miljoner skattefritt, det är klart jag signar.
Ja.
Men jag kommer inte signa för att liksom sälja mig för 2 miljoner kronor. Det för inte, det kommer jag ändå dra in ändå.
Det är inte som du som hade signat 30k SPT A-klass.
Nej, exakt. Har du funderat på den frågan?
Ja, ja, det är redan klart. Ja, de ligger utprintade här.
Ska vi spela nästa?
Vi gör det.
Come on!
Come on!
Vi blir sidade så du slipper första omgången också.
Så jävla skönt.
Come on!
Sen så, har jag sen så tänker jag att 10 lax var till dem vi möter, och så har man ju första matchen klar.
Ja, du tänker så långt.
Ja, jag är ett steg, så är det uppe i 50k. Hyper! Nej, men... Vänta, jag måste ta en cleanare nu. Så, innan vi pratar pengar. Men det är ju såklart dags att tacka Hyper för veckans spons.
Stort tack Hyper.
Alltså inte bara tacka Hyper för sponsen, utan också tacka Hyper för alla luncher de har gett mig.
Ja, har du fått?
För jag är ju glödhet vad det gäller betting numera.
Du är det faktiskt. Du började väldigt svagt denna säsongen. Men
började svagt.
Du är stabil nu. Rock solid.
Men det är som på paddelbanan. Jag brukar försöka börja svagt på inbollning, svagt första set, bara för att men han är den svaga länken. Vi ger han mycket boll. Sen bara pa, 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 kommer jag.
Aj, aj, aj.
Aj, 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 aj. Karabba.
Men du, vi har några bra matcher. Så att vi behöver inte snacka om vem som står som slutsegare. Men
nej, det behöver
vi
inte göra.
Vi kan ju ta första omgångar som är väldigt, väldigt tuffa. Och en av de tuffa omgångarna som jag ser här nu, det är Maxi Sanchez, Lucho Capra som har gått bra de senaste tävlingarna. De mötte Yanguas Lamperti i första.
Oh, tuff.
Vem går du för? Vem vinner den bataljen?
Yanguas, 100%.
Yanguas Lamperti. Yanguas är i lekstycken.
Bettar helt med hjärtat.
Med Maxi Sanchez senast. Så att, där är vi enade. Yanguas Lamperti, come on!
Come on, Lampish!
Vi lägger huset på er. Känner ingen press.
Ja. Fyra luncher. Puff.
Puff. Sen har vi en annan tuff match. Första omgång, det är faktiskt Paquito Dineno möter Campagnolo Bergarimi. Det är ingen lätt första omgång.
Nej, men Dineno är så, han är on fire nu alltså. Du vet, jag såg han på Peppes, han är mjuk i höfterna. Jag tror att han är på lekhumör alltså. Och Paquito har mycket att bevisa igen. Yeah. Så att de tar igen den.
De tar den. Och sen har vi även Coelho Ruiz som går mot Mieres och Pinheiro.
Den är tuff. The Hammer.
Jag skulle gå för Coelho och Xavi. Jag tror de kommer vinna första omgången. Sen möter de i för sig LeBron Galan. Men de kommer ge dem en match. Och på dömsidan då, tror vi hittar några bra matcher där. Ja, det gör vi.
Ladies.
Vad har vi här att hitta?
Vi har Amanda Girdo går upp mot... Nej, ska jag bara... Ja.
Men Amanda spelar ju faktiskt sin första VPT-tävling, så vi kan hoppas att hon går hela vägen och kvalar in faktiskt.
Det hade varit så fett.
Det hade varit mäktigt. Men här är det ju i så fall typ tvillingarna Alayeto som möter Dominguez Alonso. Kan ju vara tufft. Alayeto, de har inte haft det så lätt detta året av olika anledningar. Nej. Men hoppas det går bra för dem, så jag lägger mitt bett på dem där, den första matchen i alla fall. Men här kan vi kanske göra något annorlunda och försöka betta vem som vinner. Vad tror du?
Just det. Alltså på hela damsidan?
Ja, hela damsidan.
Oh.
Vi gör en liten twist här.
Men Tamara är ju on fire. Ju. Mm. Vem har vi av spelarna som är från Malaga? Vem spelar liksom lite på hemmaplan?
Det är Bea väl? B är från Malaga.
Är inte det? Ja, Malaga är Marbella där, ja. Precis. Det är lite hemmaplan för henne ju.
Ja.
Och det gick ju bra för henne i VPT Marbella också ju. Men det är alltid det där lilla extra som saknas ju. Men det är ju kul att spela på henne. För de spelar väldigt rolig paddel. Mm. Och de har ju inte fått det där genombrottet som de kanske förtjänar.
Problemet är att denna gången så möter de Icardo och Brea redan i kvartsfinalen.
Precis, det är ju den.
De har ju den i kvartsfinal. Sen har de ju Sanchez José María i semin. Nej, de har en riktigt tuff lottning för att nå final.
De har en tuff lottning. Ja. Så denna gången kanske det är, man får låta bli att betta med hjärtat där då.
Ja.
Men vilka tror du står som slutgiltiga? Är det Gemma Tirai igen som går att vinna eller?
Alltså på senaste tid så har ju Sanchez José María dominerat damparen, tycker jag.
Ja.
De är ju favoriter, så jag kör på ett säkert kort och lägger mitt hus på dem.
Okej. Och på här sidan då, vilka tror du står som slutgiltiga? Är det dags för LeBron Galan för en liten att komma tillbaka igen, eller är det
den är svår faktiskt.
Den är svår nu alltså.
Den är svår. Ja, jag lägger mina kort på Bella Sanjo faktiskt. Fan vad Bella imponerade på mig förra veckan.
Ja, okej. Okay. Ja, men vi lämnar väl där då. Vi är in och kika på hyper.com. Oddsen kommer ut inför kvartsfinalerna som är på fredag, semifinalen på lördag och finalen på söndag. Så att de släpps ju på morgonen eller kvällen innan. Så jag delar dem när de kommer ut. Så in och kika för att vara med och spela där. Och som vanligt så uppmanar vi till att spela ansvarsfullt, och man ska vara 18 år och besök stödlinjen.se om ni har problem. Men det ska bli kul. Det ska bli kul att få följa en och ett VPT och få käka lite goda gratisluncher.
Come on!
Come on! Vi säger tack snälla till Hyper för att ni sponsrar min resa till A-klass. Tack Hyper! Okej, så men fan vad bra att Paquito är lite, han håller liksom lite i revolutionen och säger att ni får inte sälja för billigt. För det hade varit så jäkla stort ju om det hade kunnat bli ett litet spelarfack där ni tar smarta beslut ihop.
Det är ju det,
men
alltså.
Det brukar aldrig gå. Det brukar aldrig gå i längden. Det är alltid någon som säljer sig och viker ner sig.
Är det någon som spelar ingen roll, för då är det en, två, få spelare. Men de försöker ju ta efter tennisen att spelarorganisationen är ju, ska ju vara minst lika stark som organisationen själv. Alltså att det ska finnas en spelarförening och sen arrangörerna, alltså VPT. Då ska ju ändå spelarnas ord väga tyngre tillsammans än vad tävlingen gör.
Så tror jag också att om ni hade gått ihop och börjat spela APT, alltså alla de bästa, så hade VPT till slut känt att fan, vi vill ju fortfarande ha dem, så de hade ändå tillåtit en att spela båda till slut. Förstår du vad jag menar?
Ja, frågan är bara vad som händer, för det är en svår fråga, men det viktiga är ju att det här spelarförbundet som skapas, där Gaspar också är med tror jag, det är liksom att de gör det rätt nu, att de tar rätt beslut, att de går rätt väg för sportens framtid.
Verkligen.
Man måste tänka långsiktigt, och det är så vanligt att man tänker kortsiktigt, och det blir fel.
Förstå.
För en själv och för alla andra. Så att det är viktigt att för sportens skull, att dessa förhandlingar som kommer sättas igång i vilken sekund som helst, att de är ju långsiktiga.
Det låter ju bra, så det är någonting som måste fixas i år då, eftersom att det ska förlängas till 2022.
Alla spelare har avtal till december 2022. Så att det kommer nog börja förhandlas detta året, men det kommer slutförhandlas nästa år.
Men vem av spelarna var det någon där som du inte kände, som du lärde känna bra nu under den här veckan nästan som har varit?
Ja, du, alltså,
Vem krökar mest?
Nej, men alla höll sig rätt så lugna egentligen fram till sista dagen, och de som inte skulle spela. De som inte skulle spela sista matchen, de fick ju ligga kvar på rummet. Men, men övriga som inte spelade var ju ute på en liten sväng på bodegan.
Hur var det då?
Hängde lite. Det var ju kul. Det var ju kul. Annars så alla var ju väldigt lugna. Det var de.
Jag hörde att Dineno kunde dricka shots som vatten.
Det såg jag inte. Men det är nog inte omöjligt. Han hade nog lite efterkaka på sitt rum till ganska sent.
Så ja. Mån. Argentina, de kan.
Ja.
Men det alla frågar om, Simon, det är ju faktiskt LeBron.
Mm.
Vart var LeBron? Är det många som har frågat?
Han var på Ibiza med tjejen och laddade upp batterierna.
Det roliga var att han skickade DM till mig igår.
Vad skrev han?
Jag har ju inte pratat med honom sen incidenten egentligen. Mm. Men sen det är pingvin. Mm. Men så tänkte jag, så skrev han till mig igår. Han skriver alltid på spanska och förutsätter att jag bara ska liksom fatta det. Men jag satt ju vid datorn så jag kunde liksom snabbt i Google Translate skriva det han skrev och så kunde jag fatta. Då tänkte jag så här, varför skriver han till mig? Tror han att jag är Simon kanske? För vi har ju, båda har ju liksom lite blå bakgrund i vår profilbild. Uh-huh. Så jag tänkte bara, fan, undrar om han tror att det är Simon eller? Men han frågade typ så här, hur läget var, hur arrangemanget hade varit, om typ om det hade varit lyckat, vem som spelade bra, vem som hade gjort mindre bra. Ja, men du vet, så här, frågade lite om resultat och sådär, hur det hade gått för vissa av er och sådär. Ja. Så att det kändes som att han var intresserad, så frågade jag så här, jag sa typ att det var väldigt lyckat, vi hade lite otur med vädret, men alla saknade dig, skrev jag. Så han bara, bro, skrev han. Bro. Och sen så på spanska då. Jag orkar inte gå sönder. Nej. Så att det var liksom, att det var det som var anledningen. Men sen har jag ju hört via ryktesväg, som du gärna får bekräfta, att han tyckte att det var för lite pengar.
Ja, han tar ju mer betalt. Alltså LeBron är ju den spelaren som tar mest betalt av alla på touren nu.
För att göra sådana grejer, om man säger.
Göra sådana grejer och sen så sponsoravtal också. Om man ska synas på hans kläder. Fast den smartaste av de alla spelarna, det är ändå Bella.
Ja.
Han tänker ju långsiktigt. Han är involverad i många bolag och han är en affärsman. Han är inte bara en idrottare utan en affärsman. Så att spela med bäst alltså fingerkänsla för business, skulle jag säga, i Bella.
Bella,
Bella är otroligt proffsig, otroligt seriös, vill att sporten ska växa. Men jag snackade också med en annan god vän som är en gemensam vän till oss. Han har bra känsla för affärer.
Kul. Men han är ju extremt smart, den mannen ju. Och väldigt, väldigt härlig att ha att göra med. Väldigt trevlig.
Och det är helt sjukt när man sitter där och kollar på när han spelar mot de här toppspelarna. Mm. När han leker med Paquito liksom och slogalan. Alltså, hur kan han spela så bra padel i den åldern? Jag kan inte fatta det. Han är så bra. Ja, han är så alltså taktiskt rätt och riktigt imponerande av att han
är så sjukt smart.
Ja,
och han spelar.
Man kan spela så bra som man gör i den åldern och ha så tunga slag. Alltså han har verkligen tunga slag. Patrik. Mm.
Han är så solid man kan vara.
Ja. Så solid, inga misstag. Nej, riktigt imponerad och man blir
och alltid en bra partner liksom, alltid peppande, stöttande. Ja. Kommer med idéer, även om det inte funkar så har han en plan B, en plan C liksom.
Ja. Nej, han växer.
Komplett så sett. Men du, på tal om pengar, fick alla typ så här appearance money för att komma till tävlingen, eller? Vet du det?
Så var tanken från början, sen vet jag inte hur det blev med nej, lite...
Säkert individuellt, men, väl?
Det var ju så att vi skulle spela förra året egentligen, och då blev det lite ändringar till i år. Men alla fick med sig en del av kakan i alla fall.
Nu. Men inte bara prispengarna menar jag, utan liksom att kom och spela, vi betalar flygresa och så lite fickpengar typ. För det är inte ovanligt, jag menar, i tennisen är det ju rätt vedertaget att man, där finns ju, det finns ju liksom spelare som får 500 000 och de riktigt kända spelarna får ju ganska mycket pengar bara genom att komma till en tävling.
Mm. Ja, men så var det här också, en lite mindre summa. Mm. Men ja. Det var egentligen den anledningen LeBron inte dök upp för. För att han tar ju sin summa och vill inte gå ner.
Och det var lägre än det. Liksom.
Ja,
nej, precis.
Bra mycket lägre. Så att det så var det ju inte.
Men du, på tal om Bela, jag måste bara berätta när min hybris tog nya höjder. Lör det eller?
Berätta.
Ja, men det var två härliga tjejer som gjorde mitt år egentligen, kan man ju säga.
Jaså?
Man skulle kunna tro att jag betalat dem för att så kändes det utifrån sett. Vi var och käkade middag på Boathouse i Båstad. Mm. Trevligt ställe.
Mm.
Fick ett vilka, bord där. Vet man,
vilka käkar? Vilka var de med?
Nej, men det var jag, Meddi, Kicken och Jonte på Clean.
Mm.
Jonte skulle bjuda på middag och så sa vi bara, men det kan vara skönt att komma ifrån just Peppes, man hänger alltid runt där liksom. Så vi tog den här 3 minuters promenaden bort till Boathouse, Jag tror det var det här regnuppehållet som gjorde att inte det blev några fler matcher på fredagen. Så att vi gick dit, fick ett bord, slog oss ner och tog lite att dricka. Och sen så när vi hade liksom suttit en timme eller så, då kom det fram en så här glad, härlig tjej och sa att innan du går kan jag bara få ta en bild. Och jag blev alltid lika glad och framförallt lika chockad. Bara, varför har jag någonting mellan tänderna eller varför vill folk ta en bild på mig? Men du vet, så jag sa ju självklart och så käkade jag. Men det som var så kul var att när vi tog bilden att bordet bredvid oss, alltså verkligen bordet bredvid, sitter ju Bela med sina tre barn och sin fru. Så det var därför det kändes som att det är någon som prankar mig. Om Bela sitter på bordet bredvid och de går fram och vill ta en bild med mig. Så Bela, han satt ju så och tittade när vi tog den här bilden. Vi letade efter det perfekta ljuset mitt i restaurangen. Och Meddy som klipper den här podden, du vet, han ville ju verkligen att Bela skulle se det. Så han var så här, men jag kan ta bilden. Kom här lite. Ställ dig här. Nej, vänta. Ställ dig här borta. Framför Bela. Så typ störde honom liksom. Så han satt ju bara och typ garvade och tittade och skakade på huvudet. Liksom. Vem är den där lilla fotografen? Så att tjejer, ni som kom fram och tog bilden, ni är bäst, ni gjorde mitt år. Vem är Bela liksom?
Gud vad kul, jag dör.
Så att, ja men hybrisen är uppe i trädtopparna just nu. Det är där,
jag förstår det. Fasen vad kul då, eller?
Men vilka roliga dagar, alltså vilka härliga människor. Det har ju verkligen varit, man har ju varit i paddelmäckat ju. Och alla som har varit där och gått runt har ju varit otroligt trevliga och härliga. Väldigt många som ändå har varit modiga och kommit fram och verkligen liksom berömt och pratat fint om podden och gett jättemycket pepp och sådär. Liksom. Man lägger ner mycket jobb. Alltså,
mycket mer jobb än vad man kan
på
tro.
På allt det man gör.
Ja. Speciellt du som roddar och fixar. Jag bara surrar och snackar så jag gör inte ett skit. Men
du går bara in och vinner mot Tapia Valdes liksom, så att vi har någonting att prata om. Men annars gör du inget.
Nej, precis.
Vi fyller våra roller.
Jag känner mig så dum ibland. Du och Meddy jobbar häcken av er och jag bara snacka lite.
Det var ju som när du uppdaterade på Instagram när du satt i spat. Bara PP är ner och krigar eller och kröp under någon jävla Mustang för att få den bästa bilden. Med gick runt där också och krigade med filmkameran. Och du hade morgonrock i spat.
Ja, ja. Nej, det var så gött. Jag på riktigt nu, jag hade den morgonrocken på mig 5 timmar. Jag tog ett då bara lite, drack någon Pepsi Max, kolla på när Vindahl och Yanguas vann finalen mot Kai och Rubio.
Ja, det var jäkligt hängde, bra final.
Hängde där hela tiden. Vi såg damfinalen därifrån också. När Amanda och hennes partner vann. Det var jävligt kul faktiskt. Det var gött häng där.
Amanda spelade verkligen som en gud på Eurofinans tyckte jag.
Otroligt bra. Otroligt bra. Ja.
Anna Åkerberg också. Hon var också där. Men det var kul att de fick möta sin final som också blev jämn. Ja,
precis. Nej, det var otroligt kul att se hur bra de presterade. Och just nu så tror jag att Amanda ska spela sin första VPT-tävling. Så vi får hålla tummarna.
Jo, men det är klart nu. Det är ute nu.
Är det ute nu?
Så vi får berätta det. Jag tror att jag såg någon rubrik om att hon hade fått wildcard. Så hon skulle ner och spela. Och jag sa ju till henne, och det är vårt nästa ämne här nu. Jag sa till henne att jag kanske är där nere. För jag hade ju tänkt att åka med dig, Simon.
Ja, och så åkte inte jag.
Segway över till ämnet alla undrar. Vad fan hände?
Vad ska man säga?
Vad får du berätta då?
Nej, men jag hade ju tänkt spela med en spelare. Så fick han ett samtal av en bättre spelare som ville spela en tävling.
Men det är inte ute vem det är, eller?
Nej.
Du får inte berätta vem det var.
Idé. Jag vill inte sätta någon... Jag vill inte skicka någon under bussen heller.
Det är ingen som känner honom ju.
Nej, men ändå. Det är dumt. Fan. Sen så kommer jag ju få massa däng sen. För
han förtjänar
får dålig utskott, karma och sånt.
Han Nej. Förtjänar utskott ju.
Jag får tänka på karma, gruppen. Det kommer tillbaka. Och i detta fallet, men... jag blev ju dumpad i tisdags. Men spelade min livsmatch i torsdag. Så att det är bara att blicka framåt, gubben. Någon gång kommer man spela med någon bättre. Och kanske någon gång får jag möta honom. Och då får jag piska honom. Och då kommer det kännas ett extra skönt att jag inte slängde honom under
bussen. Skulle du bara titta han i ögonen och bara skrika MÅN!
MÅN!
Men hallå, Okej, ni som vill veta vem du var, skicka mig ett DM och en swish på 2,5 så berättar jag vem det är. Okej. Så vad händer nu då? Får du krypa till korset här nu och ringa din gode Bergeron igen, eller vad händer?
Jag snackar med Johan och berättar vad som hade hänt då. Han är så jävla god, han bara, vad fan Simon? Det är så typiskt spanjorer eller argentiner att skit i han, vi kör vidare liksom.
Fan vad fin han är alltså.
Han är så jävla fin.
We love you Bergeron.
Bergeron is the king. Nej men det känns ju bra med honom och varför inte fortsätta där då?
Men det var mer ett kul chans ju.
Ja, det är ju alltså, det. Alltså jag vet ju att när
jag kommer komma.
När man spelar med bättre spelare så spelar man ju bättre själv. Det visade jag ju senast med Javi Ruiz.
Ja, du spelar med Javi Ruiz och jag tänker även på
Garrido bland annat också när jag Garrido slog Yanguas.
Verkligen med Garrido, när du pippade Yanguas och Ivancho.
Jag snackade lite med Yanguas, han var inte så nöjd när jag slängde honom framför bussen förra.
Nej, det blev lite, det var det första han sa till mig i Båstad att det vi pratade om i podden inte var sant och att han var lite besviken på det. Så vad fan har du hört det?
Så han tog ett litet deep talk där på gymmet för dag ett. Vi skulle ändå spela i samma lag. Ja. Vi hälsade knappt under Euro.
Fan vad sur liksom.
Ja. Så jag förklarade min sida, vad jag hörde.
Berätta,
vad jag
såg. Ta det här nu så att jag, för de som inte vet.
Ja, grejen var så här, han hade ju spelat in en film där Tomhave hade, då, detta är hans version, vad Tom hade sagt till honom vad han skulle säga. Och då var det i stil med att nu, kolla nu klockan 12 för då ska jag slå Simon.
Just det.
Och den videon,
och det här var någon turnering för länge sedan i
Stockholm.
Detta
var ju FIP-tävlingen i Stockholm. Och då påstår ju Yanguas att Tomhav hade sagt det för att trigga igång det hela. Och då fick jag ju se den av Tomhav. Så det var så här. Ja, det var ju så där. Och sen så var det lite trash talk mellan oss från Yanguas sida.
Ja, men du blev lite tänd av den liksom. Tänkte okej, du ska jag fan visa han.
Ja, och sen under matchen så sa han ju också någonting i stil med det är lugnt, han kommer börja missa snart, hade han sagt till Garrido.
Exakt.
Och mig då. Det är egentligen så här, trash talk under match, det kan man ju faktiskt, det är mer acceptabelt.
Jo, man måste ju kunna stå för det tycker jag.
Ja. Så egentligen så var det blir också så här fel av mig också att slänga ut honom här på podden också utan att prata med honom. Och jag fattar
det. Såklart.
Ibland säger man ju sådana saker på match för att det brinner inom en och det är ju mer acceptabelt och det är lättare
att... Jag upplevde inte det som att du slängde honom, det var så bara mer att du berättade lite grann liksom varför du tände till och att han också liksom... Nej men att han började bli lite frustrerad och det märkte man genom att han började trashtalka och... För att allting hade byggts upp liksom. Jag upplevde inte som att det var någon beef mellan er.
Nej, det var mer, men det blev ju en beef för att vi har inte snackat någonting sedan dess, vilket vi gjorde tidigare. Så att vi satt där på gymmet framför hela typ delar av Europalaget och amerikanska laget. Och vet, vi sa vad vi kände och tyckte liksom så här. Och vet, jag berättade min version, han berättade sin version och vet så här. Folk sa ju bara fan.
Blev det en kram sen då?
Ja. Sen kramades vi om. Nu är vi bröder liksom och vänner igen, så att det var ganska skönt det med. Men du vet, det är ett sånt snack som man måste ta. Och det är liksom, du vet så här, jag har ju alltid varit den som, om någon gör någonting mot mig så förlåter jag inte dem, eller rätt väldigt så här långsint och
men det är precis
svårt,
fast då, exakt.
Och fan, nu känner jag ibland så så kan du inte liksom hjälpa det och så känner du som du känner. Men man måste också kunna släppa saker. Och jag försöker ändå liksom mogna och bli en större människa för varje dag. Och du vet så här, man gör misstag, visst. Och bara för att den andra gör misstag och gör dumma saker och dumma handlingar så är det inte okej för mig att göra samma sak mot den personen. Så nu ska jag fan ta mig liksom försöka vara den här större personen hela tiden. Och vara...
Det är bra.
Och vara lite liksom lite Bela imagen och vara lite den personen som är liksom, och även Roger Federer, du vet, var de här stora, jag vet inte, var de här större personerna och
förebilderna liksom.
Förebilderna, för att jag har aldrig upplevt det tidigare och jag har aldrig trott att det skulle hända. Jag sa det till Sydsvenskan och HD häromdagen att när jag var liten och växte upp i Båstad, alltså jag svär Patrik, alltså min högsta dröm var att bli tennisproffs. Alltså min största önskan var att bli proffs. Jag ville vara idol för alla andra. Jag ville att folk skulle komma fram och be om min autograf, och jag skulle vara så himla trevlig mot alla och ställa upp på bilder etc. Jag
ville vara ett bra proffs liksom.
Jag ville bli proffs framför allt annat när jag var liten.
Du har visualiserat det i många år, man säger.
Ja ja, och du vet, sen blev det inte så. Jag var inte så bra. Nej. Jag misslyckades med det och la ner tennisen, och sen så var jag en vanlig kille som...
Ja, men du fick satsa om, hitta något nytt liksom.
Ja, men du vet, under 4 år så idrottade jag inte på samma sätt.
Men jag menar att du fick hitta något annat i livet, ja, typ att du utbildade till mäklare, ja, och flyttade till Stockholm och sådär.
Ja, och då levde jag ett helt annat liv, för då var det kanske i Stockholm, du vet, då var jag på fest 3-4 gånger i veckan och levde ett helt annat liv. Och sen att gå om, för att padden var ju en liten flyga i mina ögon i början. Och sen så började det växa. Jag hittade Danne, och Danne skulle satsa. Och där var det också så här svårt för mig i början, för Vindahl var så fruktansvärt seriös direkt. Och jag var ju den här lallan som bara, jag köpte talang. Jag gick fortfarande utan innan match. Och du vet, så här, det funkade inte. Jag och Danne var liksom natt och dag på den tiden. Och därefter så har jag liksom gått mer och mer till att vara den här proffsiga idrottaren som är seriös till varje pris och gör vad som krävs för att bli så bra som jag bara kan. Så nu är jag ju den personen där jag liksom är en seriös idrottare, där jag dedikerar mitt liv för att bli bäst i världen, där jag liksom jobbar dagligen för att bli den bästa idrottaren jag kan vara. Nu vill jag också jobba dagligen för att vara den bästa personen utanför banan. Och nu så insåg jag, och där det kom fram föräldrar till mig och säger att min son eller min dotter har dig som idol. De ser upp till dig. Jag blir så tårögd när jag fick liksom känna den här känslan, när folk går fram och ber om autografer. Kan vi ta en bild? Kan vi fotas? Kan vi ta en bild? Kan vi ta en bild? Kan du skriva på här i tröjan? Kan du skriva på här på mössan? Du vet, jag har inte reflekterat på det förrän nu, att alltså nu springer jag runt och spelar på center court, representerar Europa mot Amerika och spelar och bor på hotellet. Du vet, så här, jag såg alla spelare när jag var liten, bodde på hotellet, gick till pappas
och käkade. Man hade sina badges runt halsen. Liksom. Ja,
och det där var min dröm, och nu liksom så här, nu får jag uppleva det. Nu vet jag inte om jag får uppleva det nästa år, men förhoppningsvis så får jag det, och i många år framöver. Men att jag lever ju verkligen min dröm nu, och jag kan inte fatta det. Jag kan inte fatta det, och när jag berättar detta för HD, jag blir tårögd själv. För att när jag var liten, det var det största som fanns. Och när jag ser och får blickar av dessa småbarn som ber om autografer, och du vet, de bara lyser upp när de får min signatur. Alltså, jag vet inte vad jag ska ta vägen, men det är liksom ren lycka för mig att se det där hos dem.
Ja, jag blev själv helt tagen. För jag tror att många kan relatera till det där, att när man är liten så hade man ju väldigt mycket idoler och förebilder inom idrott ju. Så ens största dröm var ju att bli en av dem. Så att, och av den anledningen så tror jag att väldigt mångas stora sorg är att de inte har blivit just proffs. Eller liksom den där personen. För att det kan ju vara av olika anledningar. Det kan ju vara att de inte hade talangen, eller att de inte gav allt när de hade behövt ge allt. Och så blir det också en sorg när man blir äldre, när man inte har den fysiska möjligheten, att man liksom schabblade bort det och sådär. Så att kunna vara i nuet där du är och inse att fan, nu är jag där och jag lever det, och du måste ge dig själv den bästa chansen för att kunna fortsätta vara kvar i den positionen. Det är ju extremt stort ju. Och det är otroligt häftigt alltså. Jag tycker det själv också, när man går runt där och får dokumentera det, så ser man ju verkligen hur stor du är, eller hur stora alla ni är, och förebilden som ni är. Så att det är jäkligt häftigt, och jag kan ju bara gratulera. Du har ju liksom gjort det själv, förstår jag menar?
Samtidigt så måste jag ju ändå slänga ut ett stort tack till de som trodde på mig från början. Det är framförallt en kille jag behöver tacka väldigt mycket, som trodde på mig när ingen annan trodde på mig. För att jag var den jag var då, inte den seriösaste, men han såg någonting i det väl säkert, och har stöttat mig från dag ett. Och det kommer jag vara evigt tacksam för, och det är Daniel Pilotti från Ryska Posten. Och han stöttar mig än idag, och det är han som gör den stora skillnaden för mig, till att jag kan verkligen ge allt för sporten och visa vägen för
svensk. Och inte behöva jobba, kanske liksom, jobba kvälls på något café och sen så träna och dagarna och sådär, utan att du har fått en bra chans. Men jag har hört en historia om hur ni träffades. Jag vet inte om den är sant, men ni har ju säkert träffats innan. Men du drev Joe and the Juice i Stockholm, där han var stammis. Var det inte någon sån?
Det var Bojan. Det är min andra goda vän också, det som var också Bojan. Stöttat mig. Det var rätt kul. Jag kan dra bägge stories, för de är rätt roliga.
Vad var det?
Jag tror att det låter som en spray, men inte vilken spray som helst.
Ja, det borde vara lätt för er att greppa. Men det är alltså 4-On Total Grip Spray.
Come on! Bästa sprayen på marknaden.
Come on! De sponsrar även denna veckas podd. Och ja, de sponsrar podden, men de hjälper mig i mitt paddelliv.
Och i massa annat, för jag har faktiskt en ganska rolig historia. Jag var iväg och spelade, eller vilade, hängde med laget, eller whatever nu det senast. Och då skulle Pablo bara in och fixa frippan i vårt rum, så Mimmi hjälpte honom och släppte in honom, och så skulle letade han liksom efter vax eller hårspray i min necessär. Men jag använde ingenting till mitt hår, utan jag bara kammade och så låter det vara.
Du körde natural look.
The natural look. Och då så sa han bara, fan, jag har inget annat, vad kan jag ta? Så såg han 4-On sprayen, han bara, det här måste ju funka. Så han bara fixa frippan, den höll sig precis som han lämnade rummet hela dagen och hela kvällen. Va? Så att det funkade till det också. Nu vet jag inte hur bra det är för håret. Jag vet inte om han tappar mer hår för det.
Det kan vara lite cancerogent. Så, nej, det tror jag inte. Det är nog ingen fara. Men okej, så 4-On Total Grip funkar alltså för er som har handsvett. Om ni spelar paddel och vill ha riktigt bra grepp, så kör ett kort, två korta så att 20 cm från handen. Och om ni är i Båsta på väg till Peppes och vill vara fina i håret, så kör liksom lite så någon god tusch så i håret och kamma bakåt, så kommer det också hålla.
Det kommer också hålla, det kan Pablo garantera.
Men då skulle jag nästan rekommendera kanske deras Total Grip, alltså själva gelén istället, krämen. Tror inte den är bättre för håret eller?
Ja, kan vara. Det blir bra klibbigt i alla
fall.
Kanske
blir klumpig. Ja. Ja, men den är grym. Men 4-On är ju riktiga kompisar till oss, och jag tror att ni är många som har testat den. Men har ni inte testat den, så är det nu, det är det chansen. Använd koden, du kan den nu va Simon?
PP10.
PP10. Det är så kul. Det är många som går och ropar den nu i Båstad.
Ja,
PP10. Men PP10! Så att ange koden PP10, så har ni 10% rabatt om ni vill testa den. Och det funkar på hela deras sortiment. De har ju linder, spray, gel och kläder, bollar, tutti balutti. Men om ni inte har testat Total Grip, så gör det för guds skull.
Gör det.
Om ni vill se hur bra den är, så gå in och kolla min Kicksmash-video med Linus Frost, där Frosten testar Total Grip, och sen missar han inte en kula.
Han kickar ut allt.
4-On. Han kickar ut allt! Ass. Så tack snälla 4-On.
Jag var en juicer på den tiden och ansvarig för några
butiker.
Du
vet att det kallas för Joe and the Douche, va? För att alla som jobbar där är såna rövhål.
Så var det för. Man skulle vara kille, man skulle vara guided, och därav, det är också så helt sjukt. Jag hade inte en enda tatuering innan, och sen så blev jag ju chef på först en butik. Nej. På Linnégatan på Östermalm i Stockholm, så var jag ansvarig för den butiken, och då kom det alltid en kille då som var Bojan då, som skulle ha speciella mackor och juice. Han var så jävla jobbig, tyckte jag. Men jag var alltid trevlig. Ja. Och en dag kom han in med en annan polare, Marius Dimakos. Och de började snacka om paddel, att de inte hade förlorat, för det var precis när padden kom till Stockholm. Just då var de bäst och att de aldrig har torskat, bla bla bla. Då sa jag bara, jag tar det gubbar, ni är inte så bra som ni tror att ni är.
Hade du spelat mycket då eller?
Ja, från Båstad-tiden, du vet så här. Jag hade spelat en del, det är klart. Jag tänkte, fan, de här tar jag ju lätt ju.
Hur bra kan de vara liksom? Ja. Gubbar liksom.
Så blir det ganska gött surr, där vi bara liksom det vanliga, det här machosnacket. Jag är bättre än dig. Okej, vad bettar du? Jag bettar det här.
Min pappa är rikare än din och så vidare.
Ja, så kör vi ett bett och så slaktade jag dem. För du vet, Bojan tänkte bara, vadå? Hur fan ska jag... För Bojan sa till sin polare, vadå, hur fan ska jag torska mot honom? Det är en juicer. Han gör juice om dagarna. Kolla på honom. Han har en liten kagge också. Vilket jag hade på den tiden.
Ja, det var så.
Ja. Alltså. Det är chans, tog vardet. Och sen den dagen så har jag varit skitbra polare. Och jag ser ju Bojan som nästan en broder och en extra
en
farsa.
Liksom.
Som alltid har stöttat mig. Du vet, så här, behöver jag pengar eller behöver jag tak över huvudet eller whatever. Så är han alltid
där
och hjälper till.
Och det är han bor när du är i Marbella.
Ja, precis. Så att jag älskar honom och hela hans familj, Annika och barnen. Och du vet, så här. Jag ser dem som en extra.
Det var även Bojan familj. Som gled upp i en svart Ferrari under EM där man inte fick köra för att säga hej.
Såklart. Såklart. Tjena Brishan, hur går det?
Exakt.
Ja. Så att, det är en ganska rolig story och där startade vår vänskap, både den med mig och Bojan.
Du vann den relationen kan man säga.
Ja, precis. Och med Marius. Men sen så pilotet var det så att jag på den, det var under samma veva egentligen. Jag jobbade på John Reduce, var ansvarig för två butiker tror jag. Och så gav jag privatlektioner på PDL Center i Frihamnen.
I Stockholm?
I Stockholm, och jag hade en liten typ paddelskola där jag liksom körde 15 lektioner med 15 grupper i veckan. Ja. Utöver så jag jobbade ju sjukt mycket på den
tiden. Men då elitsatsade du inte eller?
Nej, det gjorde jag inte. Då var jag typ 22 gammal, jobbade stenhårt, gjorde liksom 60 timmar i veckan. Liksom.
Pluggade du parallellt som till mäklare då eller var det någonting som kom senare?
Det kom lite senare. Men just då jobbade jag liksom så här 50 timmar på JOS och kanske 15 timmar på paddelbanan. Så jag jobbade extremt mycket. Jag hade bott i Australien året innan och bränt så jävla mycket pengar så jag behövde bygga upp kassan lite. Så jag jobbade extremt mycket. Och det var inte så välbetalt heller på Joe & The Juice. Liksom, det var liksom 125 spänn i timmen som chef. Så att det var riktiga hundår jag gjorde. Sen
det var mycket på den tiden.
Så fick jag ju lite bättre betalt på paddeln. Då tjatade en kille på mig i paddelhallen där hela tiden. Han spelade så här regelbundet 3 gånger i veckan. Bara, fan, du måste börja träna mig. Jag bara, sorry, jag är fullbokad. Jag har mina paddellektioner, så måste jag jobba på Joe. Jag kan inte.
Så dryg.
Ja. Det sa jag under typ så här 4-6 månader. Jag bara, alltså, jag kan inte. Och han bara, vad fan kommer ge? Vadå kan inte? Jag betalar bra. Jag bara, alltså, jag kan inte. Jag har ingen tid. Och jag var ju helt slutkörd på den tiden. Och då sa jag bara, men du, från och med januari kommer jag börja plugga till fastighetsmäklare. Då kommer jag inte jobba på Joe mer och jag kommer lämna över denna paddelskolan, vilket jag lämnade över på den tiden sen till Danne Windahl, för att då flyttade Danne Windahl upp till Stockholm. Så Danne tog över alla lektioner jag hade och paddelskolan där på PDL. Och jag började plugga till fastighetsmäklare och då sa han till mig, okej, när du börjar plugga till fastighetsmäklare så ska du bara träna mig. Jag tänkte bara, okej.
Som en inkomst liksom.
Ja, exakt. Jag bara, okej. Vem är den här snubben egentligen? Jag hade inte googlat på honom eller vetat vem det var. Jag hade bara sagt att jag inte kan träna honom under 6 månader. Och därefter så sa jag bara, visst, vi kör typ. Han bara, okej, vi kör 3 dagar i veckan. Du kommer få den här summan per månad som jag kommer för över. Och jag tänkte bara, okej. Okej.
Så det var liksom all black airtang.
Jag var sjuk kille liksom. Så jag bara, visst, fine. Ja. Så bokade han upp abonnemangstider.
Money in the bank.
Och så bokade han upp abonnemangstider så här måndag, tisdag, onsdag. Till exempel.
Yeah.
Så var det alltid samma tid, samma vecka. Men du vet, det var så många gånger han bara, jag kan inte idag. Så hoppar vi.
Möte idag
det,
liksom.
Ja, typ där. För han jobbar väldigt mycket och väldigt framgångsrik.
Han jobbar extremt mycket.
Ja, och han är också en av de som har inspirerat mig till att det finns inga genvägar, du måste jobba stenhårt. Och då jag ser att han gör liksom, även än idag gör han 80 timmars i veckan, om inte mer, rätt ständigt jobbar. Ja, sjukt duktig entreprenör. Och jag ser verkligen hur han brinner för att skapa företag och skapa jobb för ungdomar och alla. Så att en sjukt driven kille som jag liksom så här såg upp till också.
Så det var lite tur egentligen att du stötte på honom där på PDL.
Ja, precis. Och då tänkte jag, då skulle jag dra igång min satsning. också. Mm. För då var Danne där och tänkte bara fan, jag ska fan börja lida med Danne. Typ så här, vi kom bra överens, vi kör liksom. Och då skulle vi börja spela för PDL och då sa de, ja men ni får betala för era kläder, ni får lite rabatt på barntiden men ni får helst spela när det är ledig. Och bara, ha, vad är det här för deal liksom? Och då kom vi med den briljanta idén, du vet vad, vi startar en egen klubb. Vi hyr lite tid här bara, så har vi detta som vår klubb liksom, fast vår förening är Ryska Posten liksom. Så tar vi bara in sköna gubbar som vi tycker om och gillar spela med. Och då, de fyra första då, det var ju jag, Pilotti, Marios och Bojan, som jag också nämnde nu precis. Så att det var vi fyra som egentligen, kan man säga att man grundade Ryska Posten Paddle Team. Men det är Pilotti egentligen som är killen bakom det, som finansierade då och än idag, och det är tack vare honom. Vi har ett så starkt och roligt lag framförallt. Det är ett gäng på liksom, vi kanske är 25 grabbar som tycker paddel är kul, och vi alla är väldigt goda vänner. Så att det är
bra nätverk också. Vissa är ju duktiga företagare och andra duktiga spelare.
Nej, men lite så är det.
Så.
Jag skulle väl säga att vi är 70% duktiga företagare och 30% duktiga paddelspelare.
Jag tror du är ganska generös med procenten när du säger så, men absolut.
Och det var egentligen den vägen jag lärde känna Pilotti. Sen den dagen har han alltid stöttat mig, och hade det inte varit för honom så hade jag inte varit där jag är idag. Och du vet, det är många gånger i mitt liv jag kanske inte haft så gott om pengar. Och du vet, då har han varit den första som är där och hjälper mig. Och det kommer aldrig glömmas, och kommer alltid liksom ha honom nära hjärtat, både Pilotti och Bojan.
Gud vad häftigt alltså. Jag tror att det är många som är nyfikna på hur allting är liksom startade. Och det är jäkligt coolt när man liksom tar och blickar bakåt på hur man träffat människorna. För idag är det ju självklara relationer, men det är oftast ganska små tillfälligheter som gör att man har hamnat där man har hamnat. Det är ganska intressant att gå baklänges i livet ibland.
Verkligen, verkligen.
Men fan vad kul, jag unnar dig verkligen all... och det gör mig väldigt glad att du liksom passar på och njuter och är i nuet. För det är inte så många som är det. Jag tror att väldigt många idrottsmän som har liksom lagt karriären på hyllan, de säger ju samma sak, att njut av där du är. Försök njut av att vara på EM. Försök njut, du vet, så här, och Björkman inte minst pratar mycket om det. För någonstans så är man ju så fokuserad på uppgiften så att man kanske inte minns känslorna förrän man har lagt av. Och
nej,
tänker tillbaka på fan vad häftigt det var när vi var där. Coolt det var när vi gjorde det. Du vet så.
Ja.
Så att gå runt i Båstad som proffsen du såg som liten och nu får skriva autografer och ta selfies, det är jäkligt coolt.
Det är jävligt coolt. Jävligt coolt. Och det gäller verkligen att ta vara på tiden nu. Och
så är det.
Man kommer ha otroligt många minnen sen framöver som man kan berätta för barnbarnen.
Jäkligt inspirerande får jag säga. Men du Simon, vi har inte pratat så mycket om Eurofinans. Jag tyckte det var ett bra arrangemang. Det var ju inte så mycket regnuppehåll där. Det var något litet och sådär. Men det var ju en liten incident som folk har frågat efter. Och det var det här Calle Rubio-incidenten.
Ja.
Hörde du något om det?
Nej, det var ju lite diskussion mellan dem på banan. De var inte så nöjda på varandra.
Nej, men det var väl det här att Håkansson var ju snabbt framme med en vass penna efter att de hade torskat.
Mm.
Och så var väl Kaja lite frustrerad, och sen så blev det en rubrik som där jag fick höra att Rubio stod med telefonen med rubriken till typ Kalle Knutsson och fråga, vad betyder detta? Och sen när han fick reda på det så gick han raka vägen marsch med pulserande ven på halsen och knackade på Kajes dörr. Och sen så gick han in i Kajes rum och sen så kom han ut en kvart senare och sen försvann artikeln från Pallefeber.
Ja, alltså det som hände var...
Vad ska man säga?
Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det var väl kanske inte det smartaste som hände liksom, att i frustration prata. Nej. Och skriva in en artikel kanske från Kajes sida.
Kontentan var väl så här att de torskade och Kaje var frustrerad för att han kände då att i den matchen så försökte Ruby ta en lite för stor roll så att Kaje inte fick liksom vara backhandspelare på backhandposition. Mm. Och det var väl lite det som var det. Och sen så blev det
blev det liksom lite dumt. Och Rubio är ju livets gentleman liksom. Mm. Han menar ju på liksom att var frustrerad på mig. Det får du jättegärna vara. Men gå inte ut till press det första du gör. Nej. Efter en förlust. Det får man absolut inte göra.
Nej.
Så att, men alltså, det är också därför den tävlingen finns ju. Alltså för att man ska få spela med en sån spelare och som man kan få lära sig antingen på banan eller utanpå banan. Mm.
Ja, men det är fortfarande, jag tycker fortfarande det är konstigt det här att vi ska bli ihopparade med bättre spelare, för det blir ganska konstiga matcher i vissa fall. Och du vet, man ska bli parad ihop med någon som är jämn, tycker jag.
Mm.
Så att jag vet inte, det är lättare att tävla då. Det blir också lite skillnad och konstigt när man tävlar med någon som är mycket bättre och vill ha mer ansvar. Jag vet inte.
Ja, det är svårt, det var ju, att spela. Det var i alla fall lite, det kändes som att det var lite drama där i luften i alla fall. De blev ju vänner igen och sen gjorde de ju en jättebra final. Men Yanguas och Vindal var ju bättre.
Ja, det var de denna gången också. Jag tror Yanguas, fy fasen var bra han spelade, och även Vindal för den delen. Men Yanguas var ju utöver det vanliga.
Du, det är någon som har frågat om det fanns det någon tendens till hybris hos någon av spelarna under veckorna? Är det någon av alla proffsen du upplever som har lite näsan i luften eller? Eller är de flesta humble?
Nej, jag tycker faktiskt att de är rätt humble faktiskt.
Mm.
Sen så är vissa roligare än andra, vissa är trevligare än andra, men nej, jag tycker inte det är någon som har hybris.
Det är ändå skönt ju.
Ja, verkligen.
Det är ändå skönt ju. Men du, okej, då blev det inget VPT för dig denna veckan. Lite skönt ändå, va?
Ja, det är skönt att faktiskt ta en veckas vila.
Du och Mimmi får en veckas semester ihop innan hon börjar jobba och innan du börjar resa igen.
Ja, och jag tror det är rätt skönt att landa lite. Jag tror jag behöver det.
Verkligen.
Och även Mimmi behöver det. Mimmi har ju hängt med hela sommaren. Hon sa, vi snackade om det i morse. Hon bara så, jag börjar jobba på tisdag nästa vecka. Jag har haft 7 veckors semester. Jag har inte varit hemma någonting. Hon är ju stackaren och fått åka med mig överallt.
Hon har suttit i boxen hela semestern.
Oh, det är nästan värre att sitta i boxen, för då får hon ju verkligen lida av det ju.
Verkligen alltså.
Då man vet ju hur nervös man är.
Herregud.
Men alltså, under matcherna när man sitter där på bänken, så att hon har haft svettiga dagar där på bänken, men alltid stöttat, så att är otroligt.
Kärlek till henne också.
Ja, verkligen. Så att
du, jag har ett skott faktiskt.
Wow! Det var länge sedan vi körde ett skott alltså.
Jag har ett skott. Men det är ett skott för...
Ladda bössan med det.
Ladda.
Ge oss ljudet. Vem skjuter du, Patrik? Berätta. Nej, ge oss. Förklara. Förklara först.
Jag måste förklara först. Yeah. Jag förklarar först. Så här då, jag var ju bland... Nu pratar vi om att det skulle spelas en final i Europe vs. America. Man fick ju poäng ju. Och det var egentligen 2 matcher kvar. Men om Amerika vann den matchen så skulle de få tillräckligt mycket poäng för att det skulle vara avgjort. Yeah. Så att det blev ju en final ju.
Yeah.
Och det blev ju Paquito och Ali Galán mot Bela Sanjo.
Ja, ja.
Bra match. Och men Europa hade ju sina chanser, hade 5-2 i andra set, och där fanns det många chanser att knipa det setet, men det gick ju till tiebreak och till torsk.
Tyvärr. Eller tyvärr.
Och de firar och allting är frid och fröjd och inga liksom hard feelings. Det är lite tråkigt såklart och så. Men jag var ju på banan då ju, och jag följde efter Galán som är en väldigt populär spelare. Så jag gick ju bakom honom med kameran hela tiden. För jag tänkte att det blev liksom lite coola shots när jag följde efter honom.
Mm.
Så han går till sin bänk och då har du liksom svämmat över med människor där. Mycket kids liksom som vill ha en autograf och vill få ett svettband och sådär. Och han var så jäkla generös. Vet, han bara stod och grävde i sin väska, letade upp efter allt möjligt. Kepsar, liksom, han delade ut allt. Liksom.
Mm.
Så när han har delat ut i princip allt, han står där i strumplästen, då kommer du liksom en medelålders man med så här svensk engelska och bara wait Galán, I also need a hat for my daughter liksom. Okej. Okay. Och Galán så du vet, började leta i Paquitos väska och hitta en keps liksom, så schysst ju.
Mm.
Tar upp den, signerar den, ger till honom och ska vända sig om och gå tillbaka till laget, för ni hade liksom lite samling. Han bara no, I have two daughters. Och han bara så, nej men I'm sorry. Och sen så börjar han då, och inte nog med det, då säger han så här: I have one question for you. My daughter, she's playing tennis, but she also likes paddle. Do you think it's a good idea for her to play both, or should she pick one sport? Du vet, då börjar han ställa jättemycket frågor. Nej, och du vet, Galan står där inte så bra på engelska och vill inte vara otrevlig heller, och det börjar komma ännu mer människor, och han blir liksom så här lite, ja men hela Europalaget har liksom flockats för, och det är prisutdelning och ni liksom står med armarna i kors, och han fastnar med den här farsan som har noll taktkänsla.
Du skämtar.
Som inte vill ha en keps. Han vill ha två kepsar. Sen vill han att Galan ska bli någon mentor till hans dotter.
Ja, men,
när han är... Ja, men du vet. Så till slut så får jag gå fram och säga: Galan, du måste gå till prisceremonin.
Ja.
Liksom. Så jag fick gå fram och avbryta. Liksom, och Galan var jätteobekväm, för han förstod ju 25%. Och det blir så konstigt att göra. Man vill inte stå där och vara otrevlig heller.
Ja,
liksom.
Nej. Det blir så fel ju.
Så om den tvåbarnspappan, jag garanterar att det inte fanns två döttrar, utan att han ville ha den andra kepsen till sig själv.
Ja, säkert.
100%. Men ha lite taktkänsla. Ta en selfie, be om en autograf, men fråga inte ut om livet. Liksom. Hur fondsparar du? Direkt efter en förlust.
Nej, då har man ingen känsla.
I en final.
Ingen känsla överhuvudtaget, du. Ja, och det är ändå jävligt trevligt och Galan liksom, att han gick och rotade
så
fram
trevlig, alltså.
en keps till liksom.
Ja, och då var han inte nöjd utan I have one daughter more. Ja. Men så sjukt hemsk engelska hade han också.
Oh my god.
Ja. Jag ville bara kasta en tennisboll i ansiktet, eller en paddelboll i ansiktet, ja, men det gjorde jag inte.
Då det här skottet, det är ganska...
Det får han alltså.
Det får han.
Om du lyssnar på detta, du vet vem du är. Höj dig. För fan, höj
för
dig.
Fan.
Men du vet vad vi inte har berättat?
Vad har vi inte berättat?
Vi har inte berättat om när det sista vi ska berätta här nu, det var ju att på morgonen där, på söndagen. Och jag är lite trött också. Alla säger, varför fanns det ingen plan B? Varför fanns det ingen plan B på regnet? Det fanns en plan B. Plan B var att i värsta fall får vi skjuta på tävling till på söndagen. Och det var det vi gjorde.
Precis.
Exakt. Så är det med det. Sen fanns det mycket som arrangemanget kunde gjort bättre. Men vi lämnar det nu. Och så pratar vi om att du och jag satt ju och käkade lite frukost.
Åh, ja. Nu vet jag.
Du hade ju tagit en och annan på natten där bland spelarna. Så du var lite glansig i blicken, lite långsam i dina rörelser, om man säger som så.
Mm.
Och vi var ju där lite efter att frukosten hade stängt. Fick in en liten frukostbricka ändå, för att personalen är 10 poäng på Skansen.
Så är det.
Och när vi sitter helt själva där och dricker på kaffet och man lutar sig tillbaka och liksom så andas ut, hesa, så kommer det in en lite äldre kvinna haltandes och liksom så här ropar: hjälp, är det någon som har en hjärtstartare?
Mm.
Och vi bara så här,
paniken.
Alltså, panik, ja. Och då säger någon av servitörerna säger typ så här: ja, det finns en i receptionen. Och hon var ju så långsam, den här damen ju, så du och jag gick ju verkligen från 0 till 250 och kutade upp till repan. Och sen så sa hon då att det var ju tydligen veteran-SM som precis skulle börja på morgonen där på söndagen.
Ja.
Så tog den här hjärtstartaren, kutade ner till bana 2 där Walter 71 hade säckat ihop då. Och jag har nog inte haft så mycket puls detta året, för det var länge sedan det var så skarp situation. Men som tur var, när vi kom fram så hade vi fått lite liv igen och vi behövde inte använda hjärtstartaren.
Nej, precis.
Men han hade säckat ihop under inbollningen och sådär. Du fick ju springa tillbaka för matchen skulle precis börja då, 11.30. Så du sprang tillbaka och jag stannade kvar och hjälpte Walter och hans fru där då. Det var så kul, för lång historia kort då, så jag fick ju dit ambulansen och liksom höll honom, inte vid liv, men jag höll honom vid medvetande, för han var väldigt snurrig liksom. Han kände att han höll på att svimma hela tiden, så vi höll koll så att han mådde bra, så jag pratade med han och då sa han så här:
vad är du för en då? Sa han till mig. Jag bara, nej men jag jobbar med det här arrangemanget Europa versus Amerika. Det är ett stort paddelevent här borta. Han bara, usch, paddel alltså. Jag har ju aldrig gillat paddel. Och så sa han och hans fru då bara, nej, men du vet då, du har varit så himla bemötande och hjälpsam och tacksam. Så nu ska vi faktiskt ge paddel en riktig chans.
Åh, det är ändå gulligt.
Så nu har vi vänt Walter 71 och hans fru.
Det är bra. Det är positivt. Men
det hade gått bra.
Ja, det var en hemsk känsla. När man sprang ner där i full fart och bara började tänka, hur fan funkar en hjärtstartare? Hur fan ska det här gå? Alltså du vet, jag har aldrig varit med om peppa ta i trä när någon går bort på det sättet.
Nej, det är hemskt.
Vilket ansvar.
Men det är väldigt bra alltså.
Man måste bli bättre på det där och kunna sådana saker. För att när det väl inträffar.
Jag har ju lite utbildning från militären, men det som är så bra med hjärtstartare, det är ju att när man använder den så berättar den vad man ska göra. Den liksom kopplar upp sig. Så att en stor uppmaning till er, för det är många paddelägare som lyssnar på podden, att se till att ha en sån i hallen. För den räddar ju verkligen liv. Alltså, om en ambulans är snabb så är den liksom 15 minuter bort. Ja. Och om ett hjärta stannar så är man, då är man tyvärr roast. En hjärtstartare är ju skillnaden. Och så dyra är de inte. Det är liksom, det är 20 till 50 000 och det är ett liv värt, känner jag.
Det är inga pengar i detta sammanhanget.
Men du, vi får väl helt enkelt med den här solskenshistorien med Walter avrunda veckans podd, va?
Det tycker jag vi kan göra. Och stort tack till samtliga som hittade till Båstad Tennisstadion, till arenan där vi både spelade Eurofinanstouren samt America vs Europe, vilket var det mäktigaste jag upplevt. Stort tack för att ni kom dit, för att äntligen kan vi spela med publik och det gör verkligen stor skillnad. Stort tack till alla som var där på plats. Stort tack till alla som var där och stöttade på Europalaget, även Amerikalaget. Och stort tack till alla er lyssnare där ute.
Verkligen. Och tack alla ni som orkar komma fram och stötta oss som med podden och med YouTube och allt vi håller på med. Ni är fantastiska.
Ja, och tveka aldrig på att komma fram till oss om ni har någon fråga eller bara ta en bild eller så där. Vi tycker det är skitkul. Så ser ni oss på stan, oavsett om vi är sportkläder eller om vi ska på någon middag eller whatever, kom fram och hälsa och snacka lite gött.
Det är så jäkla kul att lära känna er.
Så verkligen. Är det verkligen.
Men du Simon, det är fortfarande sommar. Vi njuter av sista veckan nu.
Det gör vi.
Allihopa, ta en clean och tack Hyper.
Eller norr.
Vi ses på A-klass.
Hej hej.
Hej hej.
Let's go Europe, let's go.
Let's go Europe. Come on.
Come on. Ha det gött Valdes.
Valdes, du får åka på träningsläger i Chile.
Köp korv, alltså, köp korv.
Han var på läktaren.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.